If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, jag skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil, trots att den är jättelätt. Alltså den, det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft. Välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden, där jag, Jessica Almenäs, precis svalde Nordeuropas största gäsp när jag började prata. Det passar ju kanske så där när man ska vara en inspirerande och peppande träningspodd. Men jag tror att energin, den får du stå för idag, Lovisa.
Jag älskar när vi ringde upp och startade upp våran Skyping. Du och jag är ju träningspodd-skypister. Vi skypar ofta via, eller poddar ofta via Skype. Och det var så härligt när du liksom hej. Vad är det du gör, Jessica?
Ja, men du vet, jag ligger nu och poddar. Så om ni tycker att rösten låter lite så här hoptryckt, så är det precis vad den är. Därför att jag har ingen skön position just nu. Det enda som är skönt, det är att ligga med min stora maskkudde. Min stora livboj, som min kille kallar den. Han får knappt plats i sängen längre. För det ska liksom vara min livboj och jag. Vi kommer i första hand. Och det är den enda bekväma positionen. Sitta är inte skönt. Ligga i soffan går absolut inte. Stå går inte. Gå går väl okej. Men det håller liksom ett tag. Sen pallar man ju inte att gå mer. Så att absolut bästa positionen, det är att ligga här på min sköna maskkudde, min käraste ägodel just nu.
Men är det den kudden som man har runt omkring sig sen när man ammar, när bebisen är ute? Är det maskkudden?
Ja, men man kan använda den som en amningskudde. En vanlig amningskudde är lite mindre normalt sett. Den här är liksom lite större. Den är nästan full längd för mig.
Du är som en sån snabelag, en stor kringla.
Ja, men precis, fast den sitter ju inte ihop då. Så det blir inte som en rund badring, utan den är ju öppen i ändan, om man säger. Som en lång mask egentligen. Och så är den ganska hård och ger stöd. Och alltså, utan den här kudden, jag glömde den när vi var borta i helgen på bröllop och på konsert. Och då visste jag att det kommer bli en slitig helg. Sena kvällar och stå mycket, kanske dansa, sitta länge på middag och sådär. Svinjobbigt. Och då visste jag ju att maskudden kommer vara min räddning. Så att jag började ju nästan gråta när vi kom fram till hotellet i Gävle där vi skulle gå på Håkan Hellström-konsert och insåg att jag hade glömt kudden hemma. Det var en katastrof verkligen. Det var nästan läge, vi får åka tillbaka till Stockholm och hämta den där jävla kudden.
Men får någonting annat än kudden plats om man trycker in den i bilen?
Ja, det är knappt kan jag säga. Den är ju enorm. Som sagt, min kille han är så här, jaha. Ja, men där ligger du och din maskkudde. Men jag ligger här ute då med ena benet utanför sängen.
Ja. Du bara, vi ses om några månader igen.
Ja, men det känns ju lite grann så. Nu är man ju, eller man, jag ska prata om mig själv. För så här känner jag, och det är olika för alla gravida. Men jag är just nu inne i en fas där jag är väldigt lättretlig. Och det beror väl på att jag är ganska trött och ganska varm. Och allt är liksom besvärligt och jobbigt. Så den stackaren, han får sig några oförtjänta skrapor då, kan jag säga.
Men jag kan berätta att träningspodden, vi har ju dels poddsängen, det är ju hemma hos mig. Du har poddsoffan hemma hos dig.
Jag brukar ju sitta i soffa eller min fåtölj hemma. Men nu de senaste veckorna så har jag faktiskt poddat också från sängen.
Jag älskar ju, alltså poddsängen, det är den bästa uppfinningen. Men i det här avsnittet, det här är ju midsommarafton när träningspodden släpps. Då kan jag säga att poddsängen, det har blivit the cabin. För jag befinner mig just nu ute på landet utanför Norrtälje. Så jag sitter i mina barns lilla stuga som de sover i. Det här är ju superlyxigt. Apropå du som är så här, verkligen höggravid, den här stora magen. Du ska hålla på att amma, byta blöja, vischa på nätterna. Mina barn är så pass stora att de nu har ett eget hus att sova i.
Va?
Men nu har jag liksom fått låna The Cabin som det står på dörrskylten. Så att träningspodden goes The Cabin utanpå Rådmansö. Den här
vågar de sova i ett eget hus?
Det är väl snarare jag som inte vågar att de ska sova i det här egna huset. Jag har ju den som har haft störst issues med att de på riktigt säger så här: godnatt mamma, godnatt pappa, de har borstat händerna. Och så liksom knottar de iväg över gräsmattan. Och ibland så, jag har inte berättat det för dem, men jag har ju sett en ganska stor grävling på den här gräsmattan.
Oj.
Förra året. Så ibland så här, när jag hör att de börjar borsta tänderna, då går jag ut på terrassen och så stampar jag med fötterna. Så jag tänker att om det skulle ligga en grävling på lur på, grävlingar låter ganska läskigt alltså. Så här.
Ja, men de är ju livsfarliga också. De kan ju bita av ett barns ben. Inte för att skrämma upp dig, men det kan de.
Men jag frågade Hans, min man, om det. För att han tycker ju att jag projicerar min rädsla på barnen. Då säger han att han typ hade googlat där antalet olyckor, incidenter med grävlingar och barn, eller grävlingar av människor. Och jag tror att det var så att det fanns nog inte ett enda dokumenterat fall överhuvudtaget. Så att det kan vara så att det är ens gröna, men det är ändå så att jag måste ut och stampa, jag måste gå ut och klappa om dem och kolla att de är okej. Och sen kan det vara så att jag går in en gång till i stugan efter kvällsdoppet och kollar att, det liksom är, att de ligger och sover. Men sen kommer de där vid 9:30 ut. Det här är ju Södermalms barn. De är ju vana vid att vakna kanske 5:30, 6 av att busstrafiken börjar komma och att de tömmer de här återvinningsstationerna, att det är mycket trafik. Vi bor ju på en ganska så stökig gata. Så 9:30, 9:15 kanske på förmiddagen kommer de liksom upprinnandes för gräsmattan och så glider de in och så frågar om det finns någon frukost. Så det här är ju som ett värsta tonårslivet när man är på landet med de här två små barnen.
Men gud vad lustigt, men det här med din grävlingsrädsla, den kanske är ungefär som min son hade för några år sedan. En av mina söner, han var otroligt rädd för bävrar. Sjukt nog.
Men det är så ofta som man träffar en bäver.
Det var en av hans barnvakter som hade lurat i honom att det var typ 12 människor per år som blev dödade av bävrar i Sverige. Så han kunde inte släppa det där. Han var helt, varje gång vi skulle bada så var det inte som när man själv var liten och frågade sina föräldrar så här: finns det hajar här? Och var livrädd för det liksom. Nej, han skulle alltid fråga: finns det bävrar här? Finns det bävrar här? Jag tyckte jag såg en bäver. Jag har aldrig sett en bäver i hela mitt liv, fritt kan jag säga.
Nej, men jag har varit med om en bäverincident, men den här har inte statistik för, så jag har inte rapporterat in den. Så det kanske är precis som grävlingar. Det finns ett väldigt stort mörkertal för de här incidenterna. Men en bäver som simmade Oliver snuddade min kanot när jag var ute och paddlade. Bävrar och kanotister är ju bästa kompisar, så man kan ju paddla där man inte kan köra båt. Ah. Och så finns det, jag tror det är 2 eller 3 berömda sjöstadsbävrar. Och de bävrarna är i princip tama, så de fattar inte att de ska hålla sig undan. Och jag tänker här, människor som inte är snälla. Det finns ju barn som inte är snälla mot djur, men det finns ju även vuxna som inte är snälla mot djur. Och en elak vuxen som träffar en tam bäver, det tror jag kan gå illa det där.
Då förtjänar den att bli biten av den där bävern, tycker jag.
Ja, eller en grävling som krossar knäskålarna.
Ja, gud, läskigt. Hörru du, jag var hos barnmorskan idag och gjorde ett extra ultraljud. Det här är roligt, för alla som har lyssnat på träningspodden och du Lovisa, ni har ju inte missat att jag har varit smått besatt av glass under min graviditet.
Isglassen upprepade gånger antal per dag.
Ja, men nu har jag ju de senaste månaderna har jag gått över till mjukglass. Sen mjukglassen började komma för våren så har det blivit mjukglass istället. Så att nu blir det ju minst en mjukglass om dagen. Gärna med en klick grädde på också. Ja, så var vi i alla fall hos barnmorskan bara för att kolla storleken på bebisen, för jag var lite nojig sådär. Så vi ville bara se hur stor han var så att det inte skulle komma ut någon 5 kilos klump liksom. Ja, utska han ju på något sätt, men då hade jag i alla fall velat förbereda mig på det. Men han var normalstor, så det var inga konstigheter, typ 3,5. Men det roliga var att hon sa så här: ja, han är lite rund om magen. Oj då, sa jag. Kan det vara alla glassar jag har ätit, sa jag på skämt. Och hon bara, ja, de är ju väldigt känsliga för socker, så det är inte omöjligt. Som min stackars bebis, han kommer att komma ut som en liten Buddha med jättetjock glassmage.
Men vad härligt, Jessica, att du kan skratta åt det här, för det där har ju ändå blivit någon form av ganska så stor och lite så här vass debatt just kring hur mycket barnmorskorna får prata socker och vikt och viktuppgång med gravida mammor. Att det är många kvinnor som vägrar prata någonting annat än SF-mått och mäta blodtryck med barnmorskan. Man absolut inte vill prata om vikt och viktuppgång och hur man äter en barnmorskan, för att man inte vill bli det som man kallar för skammad. Men du tar det här med en klackspark. Du känner inte dig kritiserad på något sätt.
Nej, absolut inte. Min barnmorska har varit jättebra. Hon har varit så här, ja, om du vill tala om vad du väger så gör det. Och jag kan tycka att det är ganska bra att ha koll på det, för att skjuta vikten iväg jättemycket, då kan man ju ha fått havandeskapsförgiftning eller något annat konstigt. Eller graviddiabetes eller vad det nu kan vara. Så att jag tycker ändå att det är ganska bra att ha koll på vad man väger så där. Och jag tänker att barnmorskan har väl sett folk som har gått upp både 5 kilo och 45. Så att de har väl sett det bästa liksom. Men jag har ju också hört talas om sådana här barnmorskor, skräckexempel, som säger att nu får du nog hålla igen lite och du ska nog inte gå upp med en 10 kilo för du är ju redan lite rund och lite sådär. Och det vill man ju inte ha när man väntar barn. Jag läste faktiskt en bok, en sån här vänta barn-bok som man faktiskt fick på MVC igår, för att jag ville liksom fräscha upp kunskaperna inför förlossning och så.
Tregångsföderska. Ja. Jag glömt bort hur man gör.
Ja, men precis. Så tänkte jag, kanske ska bläddra den här boken ändå. Men då läste jag några grejer som jag faktiskt blev lite förvånad över att det står i en sån bok. För där stod det också så här, det är normalt att gå upp ungefär 12 kilo. Så tänkte jag så här, oj. Det är nästan ingen jag känner som har gått upp så lite under sina graviditeter. Då ska man då gå runt och känna att man är onormal när man har gått upp mer än det. Det är ju inte så kul. Och sen så stod det också lite grann om att det här är bra mat att äta när du är gravid. Ät gärna mycket grönsaker, fisk 3 gånger i veckan. Du kan äta ungefär 300 kalorier mer om dagen. Det räcker för bebisen. Så bara tänker jag så här, alltså, har den som har skrivit den här boken ens varit gravid? Det är väl ingen gravid som är sugen på grönsaker och fisk? Man får ju craving som är starkare än livet självt. Alltså det är ju inte så här, ja men nu ska jag nog äta grönsaker och fisk här 3 gånger i veckan. Det händer ju inte. Så det tyckte jag var faktiskt lite lustigt.
Men det är väl egentligen samma sak som med de här kostråden och nordiska näringsrekommendationer, eller man pratar om tallriksmodellen och så vidare. Att det är egentligen inte fel på hur människor äter, utan att alltid fel på hur råden ges. Alltså, hur, om man hade ätit som råden var, då hade man aldrig haft några problem. Men problemet är att råden är så långt ifrån det som människan utsätts för hela tiden. Alltså att många säger så här, ja men det, problemet är inte att människor äter för mycket, för många kalorier. Det är för att man äter för mycket socker. Alltså man försöker hitta såna här enskilda problem eller företeelser och att säga att det är felet till att Sveriges befolkning blir tyngre och tyngre som population. Eller vi vet ju till exempel att kvinnor blir tyngre på förlossningen, bebisarna blir tyngre när de föds och så vidare. Och att problemet är kanske inte, ska vi säga, om alla hade ätit så som rekommendationerna var, så hade det inte varit samma issue. Men nu är det ju så att rekommendationerna är jättesvåra att hålla, därför att de, som du säger, är de ens gjorda av någon som har varit gravid? Eller som jag tänker, är de gjorda av någon som på riktigt går igenom en riktig mataffär 2017?
Ja, men är de gjorda av någon som har levt? Eller är de gjorda av en robot? Det är ju lite det man undrar, för att man förstår ju i teorin att det här är sunda och bra saker att äta, men det är ju en helt annan sak att sen leva så alltid. Alltså det är ju nästan omöjligt.
Ja, men om man tänker att man ska äta 500 gram frukt och grönt varje dag, och sen så ska man äta det här, man pratar om en knuten näve protein, att man ska äta en eller två knutna nävar kolhydrater, att man ska dricka vatten till varje måltid, två glas och så vidare. Om man åt som rekommendationerna är, både som gravid eller som helt vanlig människa, jag tänker att man skulle ju aldrig orka äta chips, godis, glass, dricka läsk. Alltså man skulle ju gå runt och vara så mätt hela tiden. Men för, alltså, att äta ett halvt kilo grönsaker, det är ju extremt mycket massa, mycket volym.
Ja.
Och du kommer ju aldrig få i dig en chipspåse efter ett halvt kilo grönsaker.
Men det är i alla fall tur att man har gått ifrån de här rekommendationerna. Vad var det förut, att man skulle äta 8-10 skivor bröd om dagen?
Alltså du vet, jag och mina mackor. Och då tänker jag, och så det här att man får äta en handflata nötter, eller en liten, att nötter är bra fett. Och då tänker jag så här, nötter, Nutella och 8-10 skivor bröd. Den kopplingen är inte så långt bort för mig.
Åh jäklar alltså. Och käkade jag 8-10 skivor bröd med Nutella på varje dag, då skulle det inte dröja länge innan jag växte ur min lägenhet, kan jag säga.
Jo, men det där tror inte jag är helt ovanligt, att prata om jordnötssmör. Jordnötssmör har ju tagit steget från att vara ganska så förbjudet livsmedel. I alla fall jag, under min uppväxt, pratade om Skippy. Alltså det var ju det bäst förbjudna att få ha på mackan, jordnötssmör. Man såg på de amerikanska high school-serien, var jordnötssmör och sylt på orostade vita mackor som de la ihop. Och så fick man med sig det som någon form av lunchpaket i de här serierna. Och jag tänkte så här, gud, tänk att få äta jordnötssmör på rostisen. Och idag så är ju jordnötssmör, det har ju blivit en sån där grej som man kan äta varje dag. För att man menar på att, ja men det är nyttiga fetter och så vidare. Men så räknade jag på sån här, jag älskar de här, jag nu låter så här fjantigt. Och jag som är lite emot av alla de här trendiga raw food-grejen och koncepten och så. Men jag älskar de här acai bowl. Jag älskar ju mango acerola, lite frusen mosad frukt som är som en glass. Och sen är, kan det vara lite granola. Det är, sån här, det är inte bara müsli, det ska vara så lite lyxigare müsli. Då heter det granola, som är lite sötare. Och sen är det bär och det kan vara lite kokosflingor. Det känns supernyttigt. Och sen kan man då beställa topping då, att det ska vara jordnötssmör. Och redan när du lägger på jordnötssmör, det kan vara 450 eller 500 kalorier som kommer från jordnötssmöret. Och det är ju jättebra om du ska äta det som lunch och så vidare. Men det är ju inte helt ovanligt att ett mellanmål då. Och nu kanske vissa inte vill eller gillar att räkna kalorier, men energiinnehållet, antalet kalorier för ett mellanmål, kan gå upp till 700.
Oh shit.
Om man lägger på det här jordnötssmöret. Och det tänker man inte på. Man tänker på att man äter nyttigt mellanmål, acai, kallas det superbäret, och att det är nyttigt med granola och så vidare. Men om det kommer 700 kalorier från jordnötssmör, eller 700 kalorier från äpplen, eller 700 kalorier från potatis, alltså du behöver inte äta särskilt mycket jordnötssmör för att det ska gå upp 700 kalorier. Men ska du äta 700 kalorier från äpplen eller 700 kalorier potatis, då kommer du äta tills du storknar. Så det där är ju lite, det är lite dubbelt när människor tänker att jordnötssmör är någonting nyttigt. Men man vet att det är extremt energirikt.
Ja, alltså 700 kalorier, det är ju, hur du än ser på det, 700 kalorier. Och det är en ganska stor del av ett normalt dagsintag för en person.
Ungefär en tredjedel av en, för en normal kvinna. Och det brukar jag alltid, när vi tittar, jag kollar på hur många kostdagböcker som helst per vecka. När människor fotar och laddar upp vad de käkar, våra online-klienter. Och där, det är många som äter jordnötssmör i tron att det är nyttigt. Och ja, det är klart att det är bra för i sig fetter. Men det är jättesvårt att hålla hål på sig. Vad är lagom? En matsked? Är det en struken matsked? Är det en matsked som är liksom fylld över bredden? Är det en matsked där det ligger lite grann i botten? En rostismacka? Hur mycket jordnötssmör får man plats med på en rostismacka om man är väldigt ambitiös jämfört med om man är väldigt så här, skrapar? Det slutar det nästan mer smulor i burken för att man har dragit tillbaka så mycket från brödet. Det är väldigt relativt.
Ja, det där tror jag att man kan lura sig själv på ganska mycket. Och speciellt om man också är en sån som för matdagbok av någon anledning, så tror jag att det är väldigt lätt att underskatta hur mycket jordnötssmör la jag på rostismackan egentligen.
Men det är väl ändå det bästa, att få kombinera någonting som upplevs som supernyttigt med någonting som upplevs som superonyttigt, och tänka mig att det blir ungefär plus minus noll i slutändan. Det finns ett sånt där begrepp inom kostrådgivarvärlden där man säger att om normalviktiga och överviktiga, och då pratar vi normalviktig och överviktig som med siffror typ BMI, ganska statiskt trubbigt verktyg, men om vi säger att förhållandet mellan längd och vikt.
Ja.
Om man är normalviktig eller överviktig, och så börjar man äta så som man säger att man brukar äta, då kommer i princip alla att gå ner i vikt. Och är man underviktig och börjar äta så som man säger att man äter, då kommer man att gå upp i vikt.
Det där är något man gör omedvetet. Man liksom rundar av uppåt eller neråt, beroende på var man är någonstans, om man säger.
Ja! Och det tycker jag är intressant när man följer dieter. Och de här dieterna som ligger väldigt nära det sättet man redan äter på idag, jämfört med om man anammar en diet som ligger extremt långt ifrån ens vanliga kosthållning. Och att det är inte konstigt då att det funkar så extremt bra första veckorna. Att vissa kan ju gå ner 1 kilo i veckan när de börjar äta efter en diet. Men ju längre ifrån det ligger så som jag brukar äta, desto mindre sannolikt är att jag pallar följa dieten även om 4-5 veckor.
Precis. Du, jag måste bara dryfta en liten grej här som jag funderade mycket på i veckan. Som också har lite att göra med det här med att man ofta blir tillsagd saker när man är gravid. Till exempel så här, det är inte normalt att gå upp så mycket, eller du kanske inte borde äta det och ditt eller dutt. Men också med det här med träning. Så jag vet inte om du såg det på min Instagram att jag lackade lite här i veckan. För folk har så himla mycket tankar och idéer om att man tränar när man är gravid. Alltså jag får så mycket kommentarer.
Jag hade fullt sjå med att käka mina träningstights där.
Ja.
Jag har missat debatten. Du får berätta.
Ja, det var ingen superdebatt. Men du vet, jag la ut någon bild när jag var och tränade på... körde lite uteträning. Så här, lite styrketräning. Hade med ett gummiband och körde lite utfall och benböj. Och lite armstyrka och lite rodd. Och lite så här varierat helkroppstänk. Och då får jag direkt en massa kommentarer från folk som tycker, men varför vilar du inte lite? Passa på att vila nu, du är gravid, du har tid att träna sen. Vad är stressen med att träna? Man ska inte träna så mycket när man är gravid och bla bla bla. Och jag blir tokig på det där. Jag känner bara så här, men hur kan ni tro att ni känner min kropp? Alltså, och även om man är trött när man är gravid så känner man ju skillnad på när det är sån trötthet att nu måste jag vila. Eller när det är sån trötthet att den här tröttheten kan faktiskt bli lite bättre om jag rör på mig lite. Förstår du vad jag menar?
Mm. Du vet att det är exakt samma rekommendationer för träning för gravida som för vanliga människor. Och nu menar jag vanliga som är normala, icke-gravida. Alltså man har exakt samma förväntningar och ställer samma krav på att man ska träna både kondition och styrka 2,5 timmar i veckan. Och det är alltså oavsett om man är gravid eller inte. Och, så jag kan ju bli lite provocerad när människor går in och ger rekommendationer som faktiskt går helt emot det som vården säger. Alltså då menar jag vården som i mödravården, när man ser att motion är jätteviktigt för både för att reglera blodtrycket. För blodtrycket är ju någonting som många gravida har problem med. Men också som du pratade om tidigare med graviditetsdiabetes, alltså insulinkänsligheten, där man ser att träning är jätteviktigt. Samma sak för att minska risken att man får ont i ryggen, att man får den här graviditetströttheten och ömheten. Nu börjar jag stretcha här i ryggen, jag kände att jag blev så här gravidhållningen här. Och där man ser att träning, alltså det är den bästa medicinen både för att minska och lindra, men också förebygga jättemånga besvär som är kopplade till graviditet. Och är någon som jobbar med träning eller som jobbar i vården skulle aldrig ge rekommendationen att en frisk, normal, gravid kvinna inte ska träna. Tvärtom så ökar risken för väldigt många problem så fort du slutar att röra på dig. Men det där är ju utmaningen, jag pratade om det tidigare transporten. Jag gillar ju att problematisera när man säger träna versus att röra på sig.
Ja.
Alltså vissa så här helt extrema crossfit-filmer som ibland sprids på Facebook med någon gravid tjej, hon kanske är vecka 38-39, som gör de här kippade pull-ups eller butterfly pull-ups, som är såna här gymnastik-chins där man liksom hänger och snurrar gentemot stången eller räcket, som gör jättetunga snatch eller liknande med skivstången upp, raka armar ovanför huvudet och så vidare. Det är inte det här handlar om när vi ger rekommendationer kring träning under graviditet, utan vi vill ge rekommendationer kring att röra på sig. Och så jag blir ju provocerad när man berättar för friska, normala graviditetskvinnor att de inte ska röra på sig. Det får man inte göra. Man får inte gå in och styra sådana saker. Och jag tror att det är superviktigt att normalisera rörelse istället för att mena på att rörelse, det skulle vara någon form av aktivt undantag från att vi inte rör på oss.
Alltså,
det är normen är ju att vi är stilla plötsligt. Och det är också, jag gillar inte det. Jag gillar inte när det gäller barn, jag gillar inte när det gäller vuxna som jobbar på kontor. Att vi måste hålla rörelsen som norm. Och utgå därifrån, för kroppen kan reglera så många dåliga grejer själv så länge som man rör på sig.
Ja, och det är också därför som jag känner att jag inte är ett dugg orolig för att min bebis kommer ut med en liten buddha-glassmage. Därför att jag vet ju att jag och hela min familj, vi lever ju ett aktivt liv. Vi rör på oss mycket även när vi inte tränar. Så är vi aktiva, vi får mycket vardagsmotion. Och vi tycker om att träna, vi tycker om att sporta och sådär. Så att jag kan inte se framför mig att min bebis kommer att få problem av sin buddha-mage längre fram, om man säger så. Men det som provocerar mig mycket när folk kommer med de här råden, att man ska liksom vila, ta det lugnt, du är gravid, tänk på det, träna kan du göra sen. Det är att alla verkar utgå från att träningen handlar om utseendet på något sätt. Att det ska vara så en utseende grej för att man inte ska gå upp i vikt eller för att man ska hålla sig vältränad, se vältränad ut även under graviditeten för att man snabbt ska bli smal igen och så här. Och det är ju mer än någonting annat en hälsogrej och träna, och speciellt när man är van vid det. Alltså tänk Lovisa hur mycket min kropp skulle förfalla om jag bara, ja, nu blev jag gravid, nu skiter jag i att träna i 9 månader. Jag som alltid tränar och tränar 3, 4, 5 gånger i veckan jämt. Det hade ju inte varit bra för min kropp. Och nu har jag haft lite ont i ryggen under graviditeten, men ingenting mot för vad jag haft mina 2 tidigare graviditeter när jag inte alls tränade lika regelbundet. Och jag har inte haft någon foglossning. Jag har ändå liksom, kroppen ändå känts bra även om jag har varit trött. Och det är ju den största vinsten, det är ju det handlar om. Det har ju ingenting med att göra att man vill se snygg ut, förstår du?
Absolut, och jag håller med dig. Och jag tycker att man ska sätta sig på fingrarna när man kommenterar andra människors livsstil. Vi vet att det kan till och med vara så att ju mer du påpekar att en person ska göra si eller ska göra så, desto större risk är att gå åt andra hållet. Det finns en jätteintressant studie som var lite på tapeten för några veckor sedan. Det kanske är några av Träningspodden lyssnarna som läste om den. Det blev en liten rubrik där det handlade om att barn som får höra att de ska tänka på vikten, barn som får höra att de ska vara försiktiga med vad de äter, barn som blir påpekade att de är runda eller rultiga. Människor med all välmening vill berätta för barn och ungdomar att deras kropp som det ser ut just nu är ett problem och bör tuktas. De har en större risk för att bli ännu mer tjocka, eller vad man nu ska använda för begrepp. Jag gillar inte tjocka för att det skulle vara någon form av negativ klang, men tjocka som i att man har ännu större fettvikt som vuxen. Mm. Alltså, ju mer utsatt du blir för kommentarer som barn, desto sämre förutsättningar har du på sikt för kroppen. Och det är klurigt. Alltså människor som tycker sig ta rätten att på något sätt agera någon form av träningsrådgivare eller någonting helt oombett. Jag tycker att man ska vara försiktig med det, och särskilt när det handlar om människor som är i en särskild fas. Och då säger jag träning, alltså en gravid kvinna, särskild fas. En tonåring, absolut en särskild fas. Alltså alla de här, när det händer någonting med kroppen, då man ska vara försiktig med vad man går in och säger. Man har ingen aning om vilka knappar man trycker på. Det är samma sak med dem som vi säger, det här med barnmorskan som kan säga någonting ogenomtänkt. Och jag hängde jättemycket på såna här föräldragrupper på internet när jag var gravid med mina barn, framförallt med mitt första barn, för just lära mig hur funkar den här branschen, hur funkar det att vara gravid, nybliven mamma och så vidare. Och det är helt hemska historier som tjejer berättar som har haft ätstörningar, eller kanske inte en dokumenterad diagnostiserad ätstörning som tonåring, som 13-14-åring. Och sen är man 25 och kommer till barnmorskan, och allt det man har byggt upp i form av självkänsla, i form av älska sin kropp, jag tycker om min kropp oavsett vad den presterar och så vidare, allt det raseras för att en barnmorska påpekar någonting om hur kroppen ser ut. Eller det är jätteknepigt. Jag gillar inte när man inte ser helheten, när man inte du vet ingenting om vad en person går och bär på. Aja baja att gå och uttala sig om hur den personen ska räkna kalorier eller det där är, jag tycker inte om det.
Nej, det där är ju det där är ju nästan, jag blir ju jätteprovocerad av att höra det där. Man är ju också extremt sårbar när man är gravid. Det är massa hormoner och man tar åt sig och sådär. Plus att man tappar ju lite grann kontrollen. Så att om en barnmorska sitter och säger till en varje gång, har du gått upp lite för mycket? Kanske ska tänka på att äta lite nyttigt och sådär. Det är inte säkert att det funkar. Alltså, för när man är gravidhungrig, då är det som ett hål som man måste stoppa någonting i. Och när man är morilla så måste man småäta hela tiden, för man har inte lust att kräkas hela tiden. Alltså, och man kan heller inte kontrollera hur mycket kroppen växer. Det är olika tillväxtfaser. När barnet växer mycket, ja, då går man upp mycket i vikt. Då kanske man går upp mer, alltså flera kilo i veckan under en period. Och det kan man inte göra någonting åt. Och det är ju inte så att nu ska jag svälta mig för att jag ska göra barnmorska nöjd så att jag bara går upp mina max 12 kilo som ska vara normalt. Det blir ju helt bisarrt ju. Det borde inte få vara lov att bete sig så som barnmorska.
Nej, och den andra saken som jag tänker på, och det här har jag lärt mig jättemycket från den här våran parallella. Du och jag har ju våran träningsfeminismrörelse. Vi pratar mycket om att få träna för sina egna ideal. Att man måste komma ihåg att de flesta kvinnor inte tränar för att de vill bli smalare, utan för att man tycker om att träna. Men sen har ju vi den här parallella grupper och debatter och liknande som handlar om det med kroppspositivism. Alltså att man ska embracea kroppen som det är. Att alla kroppar ska få vara okej och få synas. Att man inte ska... Det har ju varit en giffelhistoria, det här med att huruvida en smal eller en tjock människa äter kanelgifflar, och att människor reagerar olika på det beroende på hur kroppen som ser ut som äter kanelgiffen. Mm. Och där har jag lärt mycket just kring att det är ingen som väljer aktivt att gå upp 30 kilo som gravid. Det är ingen som väljer aktivt. Alla vet om att man inte ska gå upp för mycket när man är gravid. Och ändå så gör man det. Alltså man behöver inte informera människor om att de inte ska gå upp i vikt när de är gravida. Alla vet allting kring det. Och det är ju det som är problemet. Att det enda man vill göra i olika typer av branscher kopplade till kropp och hälsa, det är att man vill informera. Och det funkar inte.
Precis, jag håller med. Det är väldigt lätt att hamna snett i den där debatten. Men jag känner bara att vad det gäller träning, där måste man under graviditet lyssna på sin egen kropp. Och är man van att träna så kan man gott fortsätta med det så länge det känns bra. Och precis som du säger, Lovisa, träna och röra på sig är inte samma sak. Röra på sig är alltid bra, oavsett om man har tränat innan graviditeten eller inte. Så finns det ju bara vinster med att röra på sig under en graviditet. Mm.
Kopplingen egentligen till det här till träning som jag skulle vilja göra. En jättesnygg nyhetsmorgonöverlämning nu, Jessica.
Jag
får göra det.
Igen. Du är så bra på dem där.
Historiskt sett så har ju barnmorskan och graviditet varit den enda möjligheten att statistikföra kvinnor och deras kroppar. Mm. Och man tänker på, för män så är ju värnplikten och mönstringen, framförallt mönstringen, är ju det stora sättet att samla information om män. Och man får göra konditionstester, styrketester, intelligenstester, man mäts på alla sätt. Och så har man ju blivit insållad då olika typer av militära positioner när vi hade den här allmänna värnplikten förut. Och sen har det ju varit någon frivillig värnplikt eller vad det kallas för. Och nu pratar man ju om att värnplikten ska införas igen, att alla ska mönstra, även tjejer tror jag. Det här jag har inte riktigt insatt. Men historiskt sett så har samhället haft extremt mycket information om män och deras kroppar. Det är därför man kan säga att prata om midjemåttet. Man har kunnat följa män som mönstrade för 50 år sedan. Och så tittar man på hur deras hälsa och kropp och deras kondition är idag. Det är ju superhäftigt att kunna följa så stora grupper över tid. Kvinnor, den enda gången man bryr sig om dem, det är när de är gravida. Det är ju då man börjar mäta SF-måttet. Det är då man börjar fråga hur mycket har du gått upp i vikt, hur äter du, man mäter blodtryck och så vidare. Däremellan, från skolhälsovård fram till graviditet, så dokumenterar man ju ingenting. Och sen saker efter förlossningen eller efter du lämnar mödravården så släpps det ju iväg också. Och det gör att man har inte alls samma underlag kring svenska kvinnors hälsa och kroppar. Man ser att, jag tror att det är någonstans att 3 eller 4 dubbelt så många kvinnor som är utbrända jämfört med män. Alltså det är ju en extremt stor övervikt för kvinnor om man tittar på vilka som är sjukskrivna för olika typer av stresssyndrom och så vidare. Men man har inte det dokumenterat på samma sätt, just på grund av att männen har gått igenom den här värnpliktsmönstringen. Men nu är det 2 superintressanta studier som har släppts den här veckan. Så det här blir lite så här veckans snackis.
Mm, berätta, vad kul.
Ja, för att ofta när det är olika typer av slutsatser som är dragna till hur man ska träna, den bästa träningen, hur kombinerar man på bästa sätt olika träningsformer och så vidare. Det är i princip alltid studier gjorda av män på män. Alltså det är normen när det gäller forskning överlag kopplade till fysiologi och träningslära. Och då drar man slutsatser som tyvärr ofta ska liksom funka för hela befolkningen, även kvinnor. Och det är ju det som har gjort att jag har valt att jobba mycket mer medvetet mot kvinnor, att våga säga att ah, men det kanske inte funkar för... De siffrorna ni pratar om, det kanske inte är tillämpbart på kvinnor. Och då ska man då komma med argumentet, varför? Jo, och det är det här som har gjort att vi inte kan forska på kvinnor. Det är ju för att en kvinnlig kropp är ju inte alls lika statisk som en manlig kropp. En kille går ju genom puberteten. Han blir vuxen. Sen är den manliga kroppen ganska så likadan väldigt länge. En kvinnlig kropp går ju genom puberteten. Och efter puberteten så har ju det menscykel, ägglossning, graviditet.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och... Sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja men precis, och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play, men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Pet, födda barn, postgravid... Få igång ägglossning igen och klimakteriet.
Ja.
Och är mycket mer komplex och olik, alltså förändras mycket mer över tid. Och det är därför så svårt att forska på kvinnor, för att kroppen förändras hela tiden. Hormonerna är mycket mer oregelbundna jämfört med hos en man. Men nu har man gjort 2 stycken träningsinriktade studier som jag tycker är lite kul att titta på och prata om. Den ena är väldigt hårt dragen för prestationsidrott. Och ja, det här har jag tror du och jag har pratat om det här tidigare. Det handlar nämligen om att kvinnor är mer uthålliga än män. Jag berättade om min kompis Ida som håller på med multisport och kan vara väg typ en vecka ute i en djungel tillsammans med 3 män.
Ja.
Och hon har fullt hå att hänga med dem första dygnet. Men sen efter ett par dygn, då är det hon som drar männen.
Precis, det är ju samma som man brukar se under maratonlopp. De här männen som är skitspänstiga bara sprintar ifrån den i början och sen så springer man 2 mil och då springer man förbi dem när de står och stretchar sina krampiga vader vid något trä. Ska inte skratta åt det, men det är ju lite så.
Ja, men exakt. Och det, jag tycker det där är ganska kul eftersom män gärna berättar saker för kvinnor om hur det ligger till när det gäller träning och teknik och ja, men hur saker och ting ska göras. Och den studien som man har gjort nu, det är ju så självklart är det en svensk studie. Sverige är ju duktiga på att forska om träning. Och sen har ju vi ligger ganska så långt fram när det gäller jämställdhet. Så jag tycker att det är roligt att man börjar jämföra kvinnor och män. Att man vågar göra skillnad. För att samma sak, du och jag Jessica, som ju skriver böcker specifikt riktade för kvinnor. Och då är det många feminister som säger, vadå, är det skillnad på kvinnor och män? Och deras träning. Och du och jag menar ju på att ja, det är det. Det är vissa grejer som man behöver tänka på som kvinna. Som man antagligen inte behöver lägga lika mycket fokus på som man. Och det här är superintressant. Det man har gjort i den här studien, det är att man har tittat på deltagare som har kört Ironman i Kalmar. Och det är en Ironman, det är ju, alla vet ju inte vad en Ironman är, så jag säger det och jag kan det inte utan till, men jag säger nu. Det är 3,8 km simning. Sen kör man direkt 18 mil cykling.
Oj, det är långt alltså.
Och sen springer man direkt ett maratonlopp och det är 42 km. Så 3,8 km simning, 18 mil cykling och 42 km löpning på samma dag.
Ja, men då har man ju förtjänat ändå att bli kallad Iron Man eller Iron Woman.
Iron Woman. Min kompis Anna Wretling, hon har ett klädmärke som heter Power Woman och det är inriktat på triathlon, på löpning, cykling och simning. Och då finns det så här den officiella triathlon, Iron Man-symbolen. Och då är det en man som utför. Du vet, en sån här man, en sån här sträckgubbe, typ en mjuk sträckgubbe som gör de här 3 träningsformerna. Och då har hon bytt ut på sin loggare till att en kvinna som har kurvor, som cyklar, som simmar och som springer. Jag älskar det.
Ja, det är bra. Härligt.
Ja. Men det man gjorde i den här studien då, det var att man följde 15 män och 15 kvinnor som körde det här loppet. Och jag vet inte om det var vilket år det var, om det var förra året eller om det är längre bak i tid. Men det man tittade på var bland annat proteinnedbrytning. Jag tror det är fler stycken som av våra lyssnare som har gjort med långdistanslopp. Att man har hållit på med Vasaloppet till exempel, man håller på i 9-10 timmar. Om man håller på kört nu till exempel Vätternrundan och igång sådär jättemånga timmar, så kan urinet, alltså kisset, ändra jag vill säga form.
Väldigt roligt. Nu kommer kisset gelé ut i fast form.
Nej, att det är lite brunare än vad det brukar vara. En del kan jag kalla det för Coca-Cola-urin. Men alltså det är som en brunfärgad urin som är, man kissar ut muskler. Alltså att man har brutit ner musklerna av den här tuffa uthållighetstävlingen. Och att det är mycket protein som ska ut genom njurarna. Och det man gör då, det är att man tittar på kisset och mäter då hur mycket protein, hur mycket musklerna har brutits ner. Och då ser man att kvinnorna har i mindre utsträckning brutit ner musklerna än vad männen har gjort. Och det tycker jag är superintressant, för den stora skillnaden mellan kvinnor och män när det gäller kroppen, det har att göra med mängden östrogen.
Ja.
Och man har ju pratat tidigare om att östrogen skulle vara bra sätt att skydda kroppen. Så och det tycker jag är kul, för att man säger att det inte kanske bara handlar om vad som händer i huvudet. För det är ju också jag som, både du och jag är egenföretagare.
Ja.
Och när man, jag är ju med sån här egenföretagare i grupper på Facebook och försöker få så här tips och tricks. Och vill lära mig mycket om hur det är att driva företag. Och då, när man tittar på också från siffror som är från unionen eller från ja, med olika fackliga organisationer eller liknande, så pratar man ju om att män i mycket större utsträckning startar företag. Men de går ju också i konkurs oftare.
Ja, men män är liksom, nu är vi ju väldigt generella här, men det känns ju ofta som att män har ju en större tro på sin egen förmåga i väldigt många fall. Och tror kanske att kvinnor är lite ängsligare där. Man vill gärna vara väldigt noga och ordentligt förberedd när man ska göra grejer, som till exempel starta ett företag eller springa ett maraton. Det är ändå en generalisering som jag tycker att man kan göra. Det ser man ju överallt.
Exakt, och det var ju det som var så kul då med forskare i den här studien. För att det kan ju lätt bli så om man forskar på kroppar. Att man tittar på blodet, man tittar på urinet, man tittar på nedbrytningen av hjärtmuskeln. Man tittar på hur mycket skelettmuskulaturen har brutits ner. Man verkligen tittar i ett mikroskop. Men det är ju inte en förklaring överlag att man kan dra till med att ja, men östrogenet kanske skyddar bättre för kvinnor, att man har mer östrogen. Det kan ju också vara så att kvinnor blir inte lika slitna av, i det här fallet då, en Ironman, därför att kvinnan är generellt sett bättre förberedd. Kvinnan underskattar sin potential, kanske tar det, man kör lite mer med säkra kort, medan det finns män som kanske inte är lika väl förberedda, som inte riktigt förstår där var kapaciteten, hur stor eller vart gränsen går. Och det tänker jag ofta när man, dels det här med att våga ställa sig på startlinjen eller våga anmäla sig till ett lopp överhuvudtaget, men också de som sen står och stretchar efter 1,5 mil på ett maratonlopp eller liknande. Att det är ju väldigt många män som står på startlinjen till lopp över 10 kilometer. Men det är också väldigt många män som står och stretchar och som inte kommer kunna ta sig mål för att man får kramp, att man har sprungit för snabbt och så vidare. Jämfört med de här kvinnorna som lugnt och makligt liksom lufsar på och gör jättefina totaltider. Ja. Så det har ju någonting att göra med strategin, med taktiken. Att man förbereder sig bättre för som kvinna än som man. Alltså det här, jag älskar såna här diskussioner.
Ja, nej, men jag tror att det ligger väldigt mycket i det där, faktiskt. På alla områden i samhället. Sen finns det ju givetvis undantag. Men generellt sett så tror jag att kvinnor oftast är bättre förberedda för vad det än handlar om. Just för att vi har lite undertro på vår egen förmåga, till skillnad från många män som kanske har lite övertro på sin egen förmåga.
Mm. Ja, men jag tycker det här var jätteroligt. Och jag älskar ju att man drar in, att man tittar på den kvinnliga kroppen, inte bara för att man är intresserad av SF-måttet som gravid, eller att man vill dokumentera vi får allt tyngre mammor som föder tyngre barn. Att det är så här, forskning på kvinnans kropp ur en negativ aspekt. Alltså att det är klart att det är jätteviktigt att man ser hur gravida kvinnors kropp förändras över tid. Att vi ser att mammorna är tyngre idag än vad de var för 20 år sedan och så vidare. Men kan vi inte ta fram mycket mer fakta, mycket mer studier och vetenskap kring den kvinnliga kroppen ur ett salutogent synsätt? Vad den kan prestera. Titta här, om det står lika många kvinnor som män på startlinjen i ett Ironman, så kommer kvinnorna brytas ner mycket mindre i kroppen än vad männen gör. Alltså kan man inte lägga mer krut på det? För det är så många kvinnor som går runt med dåligt självförtroende som det är. Att man, den enda gången när man får siffror på hur kroppen funkar, då är det liksom i dåligt sammanhang. Tänk vad häftigt om alla kvinnor får liksom på papper här. Kolla här, visst, du kanske har lite skev självbild och skev kroppsuppfattning. Du har en jädra syreupptagning. Titta, du har så här mycket muskler. Det är ju det männen får höra när de går i skolan, på idrotten. Det är det de får höra när de mönstrar och så vidare. Kan inte kvinnorna få liksom samma fokus och krut än det här med att nu är det viktigt att du inte går upp för mycket när du är gravid. Ja, men hallå, det var 20 år sedan någon ens brydde sig om hur min kropp ser ut. Nu plötsligt är den viktig.
Exakt. Nej, men det där är faktiskt väldigt intressant. Men du hade ju läst någon annan studie också som var lite grann på samma tema. Kvinnors kroppar.
Ja, men exakt. Och den handlar om träning under menstruation. Och det här är... Jag har inte pratat om det här, kommer på nu i podden. Men jag har ju skrivit en bok.
Om menstruation.
Det blir lite som en... ja, det här blir lite grann som en liten happening här nu. Gud vad roligt, det här har jag glömt bort. Alltså förstår, jag har så mycket att göra den här våren. Du och jag skriver ju en bok, Jessica. Ja, ja. Det har vi verkligen hintat om. Men jag håller också på och är faktiskt klar med en helt egen bok som kommer nu i augusti. Och den handlar om det som jag kallar
kvinnohälsa.
Det är
den andra boken som jag vet om, eller? Eller
annan
bok som jag inte vet om?
Nej, det här är en bok om kvinnohälsa. Det är inte en bok om träning. Det är en bok om kvinnokroppen. Och med kvinnokroppen så menar jag att det finns ju faktiskt, då som vi har varit inne på, flera biologiska skillnader mellan kvinnor och män. Vi pratar om en livmoder, vi pratar om bäckenbotten, vi pratar om ägglossning, vi pratar om det som skiljer kvinnokroppen från manskroppen. Mm. Och det handlar, jag vet att nu kommer folk så höra av sig och mena på det här. Men vi som är trans och om man gör en könskorrigering och så vidare. Men om vi nu pratar om att det är kvinnligt östrogen, man har en livmoder, bäckenbotten, man går igenom klimakteriet, man föder barn. Alla de grejerna som det krävs en kvinnokropp för att kunna göra.
Ja, mm.
Ja, en sån bok har jag skrivit om bland annat då ägglossning, hur ägglossning och menstruation påverkar bäckenbotten. Det som jag får jättemycket mejl om, ofta nu i juni, det är ju kvinnor som kan löpträna utan problem, de kan springa lopp och sen så ställer de sig på studsmattan med barnen när de tar ut studsmattan för säsongen. Ja. Och då kissar de på sig när de hoppar på studsmattan. Och så undrar de om det är något fel på deras bäckenbotten till exempel.
Ja.
En bok som handlar om kvinnokroppen och vad man som helt vanlig människa kan göra för insatser om man vill få en starkare bäckenbotten, bättre hållning, en hel del om sex. Sånt där gillar ju, tidningar älskar ju när man skriver någonting om sex. Men det finns ju en väldigt tydlig koppling mellan bäckenbottenkontakt och orgasm till exempel. Knipträning, hur man kan jobba med sina toalettvanor. Det här är också jättekomplext, men jag tycker att det är intressant. Kvinnor som gör jättemycket så här magövningar, man kniptränar och försöka få bra, liksom bra kontakt med bäckenbotten eftersom man fått barn och liknande. Men man har ingen rutin för att gå på toaletten. Så om man är stressad då ska sätta sig och bajsa. Nu pratar vi bajs här i Transpodden. Men vi är ju så avslappnade i det här formatet. Men så krystar man.
Ja.
Och kanske då har antingen någon hemorrojd eller att man krystar och får sånt stort tungt tryck mot bäckenbotten. Så det är egentligen att du är förstoppad och att du inte kan hantera dina toalettvanor. Det spelar liksom ingen roll hur mycket du kniper om du gång på gång blir förstoppad för att du inte har i lugn och ro kan sätta dig på toaletten. Alltså det handlar mycket mer om livsstil än om att du ska lära dig knipa.
Ja.
Att det är mycket, det är ett helhetsperspektiv. Och i den boken så har jag nämnt det här fenomenet som den här studien har tagit upp. Och jag har inte dragit så stora växlar på det. För jag menar på att det är för lite statistiskt underlag för att kunna säga att det här är viktigt för att viktigt att veta för vanliga kvinnor. Och det handlar om, det är också en svensk studie. Och den är också gjord på kvinnor. Och den handlar om hur du ska reglera din styrketräning över en månad, över 28 dagar, för att optimera resultatet. Alltså, du är starkare, du har bättre förutsättningar för att bygga styrka. Nu ska vi se om jag säger rätt. Tidigt i din menscykel. Och då jag tror menscykeln börjar väl på ägglossningsdagen?
Ja,
kan du det här,
vänta
Jessica?
Nu. Nej, börjar inte menscykeln... Gud vad krångligt det blev nu, hör du.
Ja.
När börjar egentligen menscykeln? Jag trodde att det var första dagen när mensen var slut, men det kanske inte är. Ja, i mitt huvud har jag liksom alltid räknat från... första dagen utan mens, via ägglossningen, via PMS, via mensen till slut, liksom, om du förstår. Men jag vet inte, jag kanske räknar helt fel.
Ja, det är i alla fall en studie man har gjort på 19 kvinnor. Och då är ju liksom frågan, är 19 kvinnor mycket eller lite i det här fallet?
Jag skulle säga lite spontant. Det känns ju väldigt lite med 19 kvinnor, eller?
Ja, men skulle jag fråga mina kompisar, om jag skulle fråga 18 av mina kompisar om deras upplevelse av träning under män, så tror jag att jag skulle få 18 olika upplevelser.
Ja, exakt.
Ja, men det som är intressant i den här studien, det är ju ett, att någon, och då är det så såklart att en kvinna som har gjort studien, och det är ju ofta så, att man är intresserad av den person som man själv är. Men att man har samlat in så mycket information att man tycker att ja, men det här är faktiskt ett litet underlag, men vi kan ändå se ett statistiskt samband mellan det här.
Och jag men det här är jag väldigt nyfiken på, för att ofta så får man ju för sig grejer, att man är svagare då, att man är starkare då, att det är bra om loppet ligger där i menscykeln, för då har man liksom bra inom citationstecken dagar och sådär. Men det finns alltså något slags sammanhang här.
Ja, och det man menar på är att man har allra bäst förutsättningar att bygga styrka tidigt i menscykeln.
Men då måste vi ju veta när den börjar. Gud, jag pratar på så googlar jag det här.
Ja, men jag håller på här också. Det är så roligt.
Okej, du googlar också.
Jo, men det här, alltså, de har ju pytsat ut. Jag tror att vi har pratat om det här i träningspodden tidigare, men man började prata om den här studien redan förra året. Och menscykelns två första veckor. Men då måste vi komma på, när är
det? Nu ska vi se. En menscykel är den fas som varar från första dagen på din mens till första dagen på nästa mens.
Ja, aha. Du ser. Jag hade därför förskjutit det här två veckor. Jag ville gärna börja på ägglossningen.
Och jag ville gärna börja när mensen var slut. Precis. Så att vi var fel ute båda två. Men tydligen, enligt menscykel.se, så börjar menscykeln första dagen på din mens. Det är ju i och för sig rätt rimligt. Det blir lättast att räkna så, liksom.
Ja, i alla fall. Muskelmassan blir större, man kan hoppa högre och man får större maximal muskelstyrka om benträningen periodiseras, alltså planeras och styrs ut och förläggs till första halvan av menscykeln, visar den här studien.
Okej. Ja.
Jag kan ju tycka så här att vanliga människor ska hålla på och planera sin träning till mensen, det är lite knepigt, för att jag brukar ju säga att de flesta människor, vanliga människor, de tränar så pass lite att de är så långt ifrån sin optimala sitt optimala träningsresultat. Man tränar inte tillräckligt mycket och man tränar inte tillräckligt hårt för att kunna prata om att optimera.
Mm.
Så att jag tar det här med ganska så stor nypa salt, men samtidigt så kanske det här visar. Det kanske är så att när den här trenden med tung styrketräning för kvinnor som verkligen 2015-2016 var, som då kunde vi ju se att det verkligen hade rullat igång, men 2017 är det helt galet. Alltså det är så fantastiskt att det är så många kvinnor som vill och vågar träna ordentlig styrketräning. Och då kanske det är så att det här faktiskt kommer göra skillnad om man skulle ta hänsyn till det. Men jag tänker att det är ju så många pass man planerar men som man aldrig genomför. Så att det kommer ändå inte bli en riktig, som det kallas för, periodisering över tid. Men det jag ofta tänker på, som jag tycker man ska ta hänsyn till, det är ju ägglossningen och att många är ju skörare i bäckenbotten. Nu sitter jag och kniper mellan tumme och pekfinger här i luften, liksom som en liten anknäbb. Då menar jag alltså att bäckenbotten, som kanske alltid håller ihop det, så man har aldrig en problem med att man kissar på sig, och sen är det en eller två dagar i månaden när man plötsligt upplever att bäckenbotten är mycket känsligare eller svagare, ofta då kopplat till ägglossning om man använder några hormonella preventivmedel. Aha. Så det tycker jag kanske är mer intressant än att säga att här har du bästa förutsättningarna för att bygga muskelmassa. Men det kanske är så att den här avhandlingen, när den kommer, att den kommer verkligen slå igenom och att man plötsligt börjar ge råd kring styrketräning och kvinnor kopplat till någon form av 28 dagars period. Men jag tror ju att det är få kvinnor som har koll på sin menscykel. Jag använder en sån här en app som jag skriver in när mensen börjar och så vidare. Och så kommer det så här härliga PMS-varningar. På morgonen när jag sätter på telefonen, då kommer det så här, obs, PMS-varning. Det är så härligt, då vet jag det. Kan jag liksom gå runt och berätta för alla runt omkring. Hörrni, jag har fått en PMS-varning här i pushen i telefonen. Men jag tror att det räcker ju med att man har att mensen förskjuts en eller två dagar, en månad, för att man ska missa de här optimala dagarna styrketräna på. För man vet ju inte det i förväg om man till exempel har en oregelbunden mens.
Nej, men jag kan tänka mig så här, alltså för den vanliga motionären så tror jag ju att det här är ju överkurs deluxe. Men om man är elitidrottare så kan ju såna här små grejer faktiskt göra skillnad. Om man har lagt upp ett träningsprogram, alltså säg att man är en elitidrottare som kanske tränar två pass om dagen, då kan det ju vara ganska matnyttig information att veta vilka dagar i månaden man har bäst förutsättningar att bygga muskler till exempel. Och vilka pass man i sånt fall ska lägga in på de dagarna om man är tjej. Då kan jag anta att det gör lite skillnad, men annars så är det väl... Det är väl mer känslan. Alltså, vissa dagar i månaden, och då vet jag inte, jag har inte tänkt på var i menscykeln de ligger, men det känns ju som att det är återkommande varje månad, känner man sig ju svagare. Så att det är väl mer att om man vet om det så kanske man kan förklara för sig själv, okej, idag kanske träningen inte blev som jag hade tänkt mig, men det kan bero på att jag faktiskt låg här i min menscykel. Förstår du?
Ja, exakt. Och det som då spelar roll i det här fallet, för att i den här studien som man har gjort, då är det vältränade individer som då antagligen kan liksom på något sätt hålla koll på sin sömn, hålla koll på hur man käkar, att man kan se just att faktorerna runt omkring är relativt lika hela tiden. För att de här deltagarna i studien, de har följt exakt samma träningspass. Men passen har varit förlagda på olika sätt i månaden. Alltså utspritt två gånger i veckan. Eller att alla passen har körts under då det här första halvan av menscykeln och så vidare. Och att det är därifrån man kan dra de här slutsatserna. Men du och jag vet ju att helt vanliga kvinnor, de sover inte regelbundet, de äter inte regelbundet, de hoppar över måltider, man håller på och späker sig vissa delar av dagen, och på andra delar av dagen då ska man unna sig och belöna sig och käka massa socker eller dricka alkohol. Alltså det är ju så många andra grejer som har noll, alltså som kommer förstöra träningen. Alltså det finns noll främjande. Så att då blir det lite knepigt om man ska så här optimera, planera, optimal planera sin träning utifrån menscykeln, men man har liksom inga förutsättningar runt omkring för att träna optimalt. Så att jag är vänligt inställd men väldigt avvaktande till att det här ska kunna på något sätt hjälpa vanliga människor att få bättre träningsresultat.
Nej, då tror jag att man ska nog vara lite mer elitidrottare faktiskt. Men däremot så brukar jag tycker att det är ganska intressant att hålla koll på var i menscykeln jag ligger om jag till exempel ska springa ett lopp. Sånt kan jag sitta och räkna på flera månader i förväg och bara kolla och säga, aha, okej, okay, då kommer jag ha mens då, men det kommer att vara på mensens tredje eller fjärde dag. Det betyder att jag kommer inte att blöda så mycket så att det är lugnt. Då kommer jag säkert ha ganska mycket ork, för jag brukar vara rätt pigg när jag har mens. Det brukar gå rätt bra att träna. Eller om man till exempel, när jag har gjort stora grejer, om jag ska göra en Let's Dance-final och vet att jag kommer att ha PMS precis när jag ska göra Let's Dance-finalen, då kan jag tänka lite extra på att jag inte äter så mycket salt och sånt som binder ännu mer vätska. Eftersom jag går upp kanske 3 kilo i vätska när jag har PMS. Mm. Så sådana saker kan jag faktiskt tycka att det är ganska intressant att hålla reda på. För att, som du var inne på innan, kvinnans kropp är ju otroligt föränderlig. Och inte bara genom hela livet med tanke på att vi föder barn och sånt. Utan våran kropp, den går ju liksom in i olika skeden varje månad. Vilket är helt sjukt egentligen, om man jämför med mäns kroppar.
Ja, och är man en vältränad tjej som har lite mindre underhudsfett, och då menar jag inte som att man är underviktig, men att man känner sin kropp väldigt väl och har problem med PMS och det här med att man sväller upp till exempel, då är det ju inte ovanligt att man har två garderober. Alltså att man har en garderob som funkar halva månaden och en garderob som man måste ta fram andra halvan för att man blir så svullen. Och det är klart att du kan prata om, ja men vad är det för klädideal när man har så tajta kläder att man inte kan stänga jeansen? Ja, men nu ska man väl ändå få ha vilka byxor man vill utan att så. Men det som är kul, och det här är precis samma sak som jag pratar om den här Iron Man eller Iron Woman-studien. Det är ju att man tittar på vilka fördel östrogen kan ha för träningsresultat för kroppen. För det att anledningen som man tror till varför det här funkar som hon i den här studien då vill påstå. Alltså att tidigt i menscykeln får man bättre träningsresultat av styrketräning. Framförallt då, hon har testat det på benträning. Men tänker och hon tror och hoppas också att man kan överföra det här på överkroppsträning. Det är inte fastställt att det här skulle kunna överföras på konditionsträning. Det ska man komma ihåg. Om vi har några löpare nu som blir helt oroliga att de måste lägga om hela sin träningsplanering. Men att östrogennivåerna är höga i första halvan av menscykeln och samtidigt är halten av progesteron låg, alltså att det andra hormonet, könshormonet, och östrogen gynnar muskeluppbyggnad. Så att det, jag tycker att det är, tänk om man kunde forska jättemycket på östrogen för kvinnor och att man kan börja prata om att, vad bra den kvinnliga kroppen är på massa saker istället för att alltid hålla på och säga vad dålig den är. Jag gillar inte det. Det är kul när man kan säga så här: kolla här hörni, det finns så bra material, det finns så bra grejer som den kvinnliga kroppen kan. Och det har inte att göra med vad män inte kan eller kan, utan att kvinnokroppen kan förstå själv och inte behöva jämföras med den manliga kroppen hela tiden, utan att den kan få vara den enda kroppen för en gångs skull.
Bra Lovisa, det här tycker jag var ett tema helt i träningspoddens anda och också i våran träningsfeministiska anda. För det är ju liksom, du började hela den här grejen med att säga att varför vi skriver våra böcker för kvinnor. Och det, du knöt också ihop säcken väldigt fint, att kvinnokroppen får faktiskt för en gång skulle vara den enda kroppen. Att man inte jämför kvinnokroppen med manskroppen, eller kvinnoprestationen med mansprestationen, eller bara slår ihop det till en enda grej där man ändå i de allra flesta fall utgår från män. Så att det tycker jag, det var helt i våran anda.
Tack.
Men du, en annan sak. Nu är det ju så att vi ska ju ta ett litet sommarlov, du och jag. Inte riktigt än, för nästa vecka kommer också träningspodden ut. Då är det lite specialavsnitt. Du har ju träffat en spännande person. Jag vet inte om vi ska avslöja vem det är eller om vi håller lite på det kanske.
Vi håller på den några dagar till tycker jag. Eller en liten sommarkaramell.
Precis, men det tror jag att ni kommer att gilla. Det är liksom en tjej såklart. En tuff brud som tror jag är en inspirationskälla för många av våra lyssnare. Så att det kommer bli kul.
100% träningsfeminist kan jag säga.
Ja, bra, kul. Men då tänkte jag ändå så här, det är ju lite intressant att höra om din sommar. Hur tänker du lägga upp din träning? Så här, det är ju sista gången vi ändå sitter och snackar så här då.
Ja, apropå då att jag har glömt berätta att jag har skrivit en ny bok under våren. Det är ju ett bra symptom för hur jag har upplevt min vår vara. Fullspäckad, jättemånga projekt, mycket så här deadlines. Jag gillar inte att ha deadlines. Och jag har verkligen inte prioriterat min egen träning ens återkommande. Träningen har jag liksom fått klämma in när det på något sätt har blivit möjlighet istället för att så som jag gillar och som du verkligen lärt mig att planera träningen först. Ja. Att på något sätt liksom lägga in träningen. Träningen måste komma hur många andra grejer som är viktiga, hur många andra projekt som andra drar i mig, så måste jag på något sätt avsätta tid för mig själv. Och jag har varit väldigt bra på det historiskt sett. Men det här, ger jag en timme till mig själv så kan jag ge 23 timmar till min familj. Och den här våren har varit inte en timme till mig själv men 23 timmar till någon annan eller något annat projekt. Så att jag ser verkligen fram emot, jag längtar så till, ja, jag är redan igång. Men jag kommer fortsätta hela juli månad och hela vägen in i augusti med att bara träna helt utan prestation. Jag ska träna och röra på mig jättemycket. Jag ska träna svettpass som inte har något fokus på att bli mycket starkare eller att ens kanske skriva upp siffrorna, utan bara så här, svettas jättemycket, kunna hoppa rakt ner i havet efteråt och känna att så här, kroppen lever, att jag har livet i mig. Jag vill springa i motvind och känna att håret fladdrar. Och det här är kors i taket och halleluja Jessica Almenäs. Jag ska yoga i sommar. Jag ska fortsätta min yogapakt. Och inte bara köra 2 pass i veckan som jag har gjort sen vi drog igång den här pakten, du och jag. Jag ska yoga 3 pass i veckan på min vackra yogamatta nere vid havet. Och verkligen engagera mig i yogan. Det ska inte bara klämmas in, utan jag ska prioritera den som en helt egen aktivitet. Och jag ser verkligen fram emot det. Jag ser fram emot att få landa, få hämta ny inspiration, och jag ska till Los Angeles. Jag ska till Jessica La La Land.
Åh gud vad härligt alltså. Jag bara känner så här, du ska till LA, du får lite inspiration där. Du kommer att sluta som en yogi. Du kommer bli en yogi av dig också.
Dricka nyttiga shakes, äta sånt här jordnötssmör som är så trendigt, yoga, hänga på Venice Beach. Nej, jag skojar. Jag kommer komma hem och köra mina bodybuildingprogram sen i höst i alla fall.
Nej. När vi snackar igen efter sommaren, Lovisa, då kommer du att komma hem och ha så här flätor i håret, utsvängda jeans, sluta gå med BH.
Barfota köra... barn.
Ja men precis, köra bara yoga och också lite så här mer spirituella grejer och tända rökelser och så. Jag bara ser det framför mig.
Gud, träningspodden, lyssnarna kommer älska.
Nej men det är roligt för att du och jag har ju helt olika, vad ska man säga, mål med träningen den här sommaren. För att jag ska ju nu först...
Vadå? Vad menar du, Jessica?
Jo, men det känns som att du har ett stort behov av att ändå liksom komma ner i varv, hitta tillbaka till träning som är rolig, som inte bara känns som jobb, som... Alltså, verkligen det här utan press, utan stress, använda kroppen, bla bla bla. Jag har ju hållit på att träna så nu i 9 månader för att jag var tvungen att släppa all prestation. Du vet, man bara, all träning är bra träning och jag är glad för de träningspass jag får till och ingen prestation och jag tävlar inte och inga tider och så här. Nu längtar ju jag efter att få börja med prestationsinriktad träning igen. Jag vill bara hitta ett lopp. Jag har redan börjat googla. Jag vill hitta ett lopp så att jag får göra ett program så jag kan sätta igång med att träna på ett lite mer organiserat sätt. Det längtar jag jättemycket efter. Jag längtar efter att få vara lite militär över min egen kropp faktiskt. För det kan man ju inte vara nu. Nu är det ju bebisen som bestämmer över min kropp. Jag har en hyresgäst som har tagit över och bestämmer allt. Liksom. Hur mycket jag orkar, hur mycket jag kan, hur mycket jag klarar av och sådär. Snart så är det min tur att bestämma över min kropp igen. Och då jävlar, då ska den drillas. Det kan jag lova dig.
Men är inte det roliga med att podda? Det finns ju jättemånga träningspoddar om man söker på träning i podcastappen eller om man scrollar på topplistan för hälsa och så vidare. Och sport- och fritidskategorin har också massa träningspoddar. Men ja, om det är någonting du och jag kan garantera och lova så är det att hej vad det går, upp och ner, olika inriktningar, olika faser, och det som var sanning ena veckan, det har ändrats nästa vecka, och vad fantastiskt det är att få vara så, upp och ner och brett åt vänster och höger.
Ja, men den här träningspodden blir ju aldrig statisk i alla fall. Det är väldigt roligt så här, ena veckan är det jag som bara vill ta det lugnt och du har något supermål och är så supermålinriktad, och så nästa vecka så är det precis tvärtom. Oh. Och sen har någon snöat in på yoga och sen har någon annan snöat in på thaiboxning och så, ja du vet. Men det är ju lite det härliga, för jag tänker att det är ju lite som livet är. Livet är ju inte heller statiskt.
Nej, och som det här avsnittet har vi pratat jättemycket om östrogen. Jag tänkte säga att ja, klart vi kan prata hormoner och vi kan prata om blodprov och så vidare. Men livet i sig är ju så mycket mer komplext än att det går att liksom grottas ner till en litet värde på en mätsticka på ett blodprov.
Precis. Och är det så nu att ni kommer att sakna oss något fruktansvärt här över sommaren, då får ni helt enkelt gå in och lyssna på gamla avsnitt.
Jag fick mail från en tjej som är inne på 3:e vändan av träningspodden.
Åh, jäklar! Hon måste ju känna oss nästan bättre än vi känner oss själva.
Hon hade en fråga kring ett avsnitt som var typ avsnitt nummer 16, kanske.
Det har ju inte du en aning om, såklart.
Och så tänkte jag så här, oj, oj, all den här mundiaren som åker ut våra käftar, liksom. Vad måste vi stå till svars för här också på sikt?
Ja, nej, men jag kanske inte ska rekommendera att lyssna på gamla avsnitt. Jag tar tillbaka det där.
Allt jag någonsin sagt och stått för, vi drar ett streck över det.
Ja, man ska leva i nuet. Men vi får väl passa på att önska alla våra lyssnare.
Tittare.
En riktigt härlig midsommar. Ja, läsare, lyssnare, tittare. En härlig midsommar. Det ska bli kul.
Exakt, och icke att förglömma. Kör midsommarträning och så pingar ni in oss i ert midsommarpass. För det tycker jag är superroligt. Hur fixar man träningen när det är midsommarafton? Den här stången, och nu höll jag på att säga, ja, den här fallosymbolen, den här midsommarstången med de här två stora kulorna som hänger på varsin sida av korset. Hur tränar man när den är uppe? Är det grodhopp som gäller, eller är det löpning och sen ett hopp i havet? Vi vill ju veta, hur ser midsommarträningen ut 2017?
Ja, men härligt. Tagga in oss i er midsommarträning och så har ni ett kul specialavsnitt som väntar nästa vecka.
Exakt. Stort tack för att ni lyssnade på Träningspodden. Det här var säsongens näst sista avsnitt.
Ching chong, hej då!
Puss puss!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.